trevligt att höras nu igen. Vi lämnade lite så där för några veckor sedan när vi talades vid, så hoppades vi att allting skulle gå bra. Och det verkar ju ha gjort det åtminstone.
Ja, det gjorde det. Trots att det var väldigt spännande resa nu, måste jag säga. För det är ju sällan som det funkar, det som man själv tänker sig och föreställer sig.
Mm. Och ni åkte till Turkiet på gränsen till Syrien för att hjälpa människor som har flytt över gränsen. Hur skulle du säga då resan gick överlag?
Det gick otroligt bra. Med is i magen så gick det jättebra. För att vi hade planerat att träffa en man som skulle komma emot oss från en organisation på flygfältet. Men han hade tyvärr åkt till Kobane in till Syrien och var borta hela veckan. Så där stod vi sen med och visste inte att från vilken ända ska vi riktigt börja nu och reda upp det här.
Oj då, men ni hittade någon annan som kunde hjälpa er då?
No, han hade ordnat med en som hämtade oss från flyget i alla fall, men han kunde inte engelska och han kunde inte, så vi kunde inte pratas någonting vid. Men efter 2 dagar där när vi riktigt, riktigt funderade hur vi skulle göra, så ringde jag till han, en man som Abdullah, som hjälpte oss förra gången för 1 år sedan när vi var med Marita ner dit. Och han hade kommit hem från Skottland för att han visste att vi skulle vara där. Och vi fick honom till hjälp och hans fru. Och det blev så fantastiskt fint allt sammans. Det ordnade upp sig och jag var trygg trots allt.
Ja, och vad fick ni se då och höra där när ni väl kommer ut bland människorna?
Jag kan ju säga det först att det var en organisation som vi också fick kontakt med och de ordnade en säkerhetskurs åt oss först, så vi fick gå på den. Och vi skulle undvika alla stora samlingar och sjukhus och allt sånt. Vi skulle inte röra oss på något ställen där det kunde vara några folksamlingar eller någonting. Och det vi fick se så vår tanke var ju att vi ska åka ut till alla dessa som bor i dessa ruckel i Gaziantep. Där det sägs att det bor 500 000 syrier där. Och den här, vår hjälp Abdullah, han visste sen var de här boställena var. Eller vi ska säga stadsdelarna, för det var stora, stora, stora ruiner bara av gamla hus. Ja, ruiner var det kan man säga. Och dit började vi, först får vi och köpte mat, bilarna fulla med mat och så åkte vi ut. Och så knackade vi på dörrarna som vi talade om förra gången.
Och vad var det för människor som ni mötte där då? Vad hade de att berätta?
Oj, 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 oj. Det var så många, många. Först när vi kom så ville de inte komma och öppna dörren alls, för de var rädda. De var rädda att vem det var som knackade på dörren och så vi fick stå väldigt länge och vänta. Och när vi kom in så, det var så fruktansvärt mörkt i alla dessa kyffen. Och det rann vatten och mögel på väggarna och de hade inte ens en sån här matto på golvet, de här människorna. Och ingen, vi såg på ett ställe att de kokade mat åt sig och det var bara vatten, kokt vatten med lök i. Och de skulle ha åt en massa människor, det bodde ju så hemskt mycket barn och vuxna i varje kyffe sådant litet där man gick in.
Mm, riktig misär helt enkelt.
Riktig misär.
Hur reagerade de då när ni kom fullständigt främlingar och bara knackade på dörren och kom med mat och annat?
Ja, det var nog det viktigaste att man vid första ögonkastet fick upp ett förtroende för dem. Att de förstod varför vi kommer dit och vad vi har för ärende och allt. Det som vi börjar med det här med mat, att vi kommer med hälsningar från alla våra vänner uppe i Finland, uppe här i Österbotten. Att vi hämtar mat åt dem för vi vet att de hade så dåligt. Och sen att pengarna vi gav, i varje hus gav vi pengar åt dem, ganska rund summa. Så att de skulle få känna att vi bryr oss här uppe i Finland.
Vad sa de då? Alltså, det måste ju vara ganska overkligt för dem.
Det var overkligt. Och tårarna rann för dem ner från de där stela kinderna. De liksom inte orkade gråta mera. De var helt traumatiserade, de här människorna. Och det var som ingenting skulle bekomma dem något mycket. Men när vi började kramas med dem och så här, så ville de inte släppa taget. De kände att de hade fått ett tag i någonting som betydde för dem väldigt mycket.
Kände ni att ni hade tid då att sätta ner tiden på att prata med dem och så vidare, eller var det bara sådär i och ur?
Nej, jag prioriterar absolut det att vi ska ha tid på varje ställe och jag ska krama om alla och riktigt. Och de pussar ju så hemskt mycket där nere och jag tror det betyder mycket för dem, de pussarna. Och jag ville verkligen ge tid och att de känner den här värmen, i och med att vi inte kunde prata språket heller, men han tolkade, den här Abdullah tolkade vad vi ville ha sagt. Men jag ville att det här att se dem och att gråta tillsammans med dem, det var det viktigaste.
Med mänsklighet helt enkelt.
Ja.
Vi pratade då tidigare också innan ni åkte ner om operationer, att ni också skulle då hjälpa folk att få operationer som de behövde. Lyckades det?
Jo, det lyckades också. Det var bland annat en man som hade kallbrand i tårna i ena foten. Och det var skyndsamt att han skulle slippa, men han hade inga pengar heller för någon operation. Och han fick åka iväg direkt till sjukhuset sen och bli opererad. Och så var det de här mammorna som alla hade blivit ensamma för 2 månader sedan ungefär. Det var 4 mammor med 12 barn. Och de hade fått en liten truckel att bo i. Och deras män hade blivit bortförda av ISIS och halshuggna. Och de hade absolut ingen framtid, de här barnen och mammorna. För de får ju inte pengar någonstans ifrån. Så det var också en jättestor sak. Och så var det också en gammal tant som satt i ett hörn när vi kom in. Hon hade inga barn mer. Hon hade haft 4 barn och alla hade dött. Och hon bodde ihop med sina släktingar. Och hon fick sitta bara riktigt i ett hörn bakom någon lustig värmekamin där och inte synas och inte höras och ingenting. Då slog det mig bums att vi ska köpa en rullstol åt henne så hon kommer upp till en människovärdig nivå. Att hon inte behöver sitta där på golvet. Och det gjorde vi. Och de bodde i ett gammalt garage, någon sån truckel. Så hon slipper ut också med sin... Händerna hade hon i skick så hon kan köra ut.
Vad är det för framtid de ens har, de här människorna som ni har träffat nu?
De tror nog inte själva på att det finns varken någon framtid för dem.
Så de bara existerar tills någonting...
De bara finns. Mm. De bara finns till.
Kommer ni att fortsätta försöka hjälpa de här människorna på något sätt?
Vi tänkte att vi skulle nu sätta lite så där, lugna ner den här kampanjen. Men kommer det in så tar vi nog emot också. Jag vill också tillägga här att nu igår kväll var jag i kontakt med vår långtradare och den finns nere vid turkiska gränsen nu. Den far över från Bulgarien till Turkiet. Och därifrån ska den vidare ner till syriska gränsen och fara över vid Kilis till Afrin, ett område dit våra alla sjukhussaker ska åka. Så jag är jätteglad.
Ja, det var det jag tänkte fråga nu, hur har det gått för den? Men vi får följa med och se hur det går för långtradaren.
Ja.
Du nämnde här då redan säkerheten och vi pratade ju om det före du åkte ner också, att det är då sån här IS-terrorister som rör sig i det här området. Såg ni något spår av det här?
Nej, jag ser inte något sånt, jag inte. Jag ser bara nöden och jag tycker att alla varnar oss väldigt mycket. Och jag vet att folk var oroliga här hemma och där nere var de också och ville inte vi skulle röra oss. Det var vissa ställen man absolut inte skulle fara till där i stan heller. Eller gå ut ensam dit på kvällarna när det var mörkt eller någonting. Men om vi höll oss från det här så jag tänkte inte en gång på det här. Jag bara tänkte på det här arbetet att vi ska nå så många som möjligt nu. Och det gjorde vi.
No, men det var huvudsaken då att allting gick riktigt bra också, så ska vi hoppas att de får hjälp. Tack ska du ha, Gunilla Luther Lindqvist från NADA Nord.
Tack så mycket att jag fick komma och jag vill tacka alla som har stött oss i den här kampanjen.